Podplay.
Well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier to tell your kids character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters. And it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country, you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happier to have babies snatched away or send dreamers back for no reason. This is vindication for a lot of people who have really suffered. You know, the I can't breathe. You know, that wasn't just George Floyd. That was a lot of people that felt that they couldn't breathe. Every day you're waking up and you're getting these tweets and you just don't know. And you're going to the store and people who have been afraid to show their racism are getting nastier and nastier to you. And you're worried about your kids and you're worried about your sister.
Okej, jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på den här Van Jones intervjun. Van Jones är alltså nyhetskommentator, författare, advokat. Han är nyhetskommentator på CNN och... När jag hörde det han säger under de här få korta minuterna så insåg jag vidden, och inte bara den liksom vidden av det amerikanska förfallet under de här 4 åren, utan hur människor som också Jim Åkesson påverkar alla att okeja att det är att vara öppet rasistisk. Mm. Att liksom saker som man säger i typ tysta, skumma kretsar helt plötsligt är någonting som är okej att så här flaunt out i dagsljus. Och jag tycker här är alltså en fullvuxen man som så här bryter ihop över, jag helt plötsligt så blir det liksom en sån annan dimension på hur jävla jobbigt alla utom då en viss typ av vita människor har haft det i USA de senaste åren, eller under många år. Men jag, det här var verkligen ett uppvaknande för mig.
Ja, absolut. Jag så här, jag har tänkt jävligt mycket på det här valet. Jag var ju faktiskt i USA på den unika valnatten,
det,
9 november 2016.
Och nyseparerad och done.
Nyseparerad och done. Men jag hade ju precis landat i LA dygnet innan valet avgjordes. Och det var ju som att komma ut liksom på, alltså det var ju dödsstämning. Mm. Folk liksom grät öppet på gatorna. Det var liksom inget liv. Och nu har man sett de här bilderna via sociala medier där det nästan är som att så här, tyrannen är störtad.
Ja.
Folk firade som aldrig förr. Vi vet ju faktiskt inte alls vad som kommer med Biden och Harris. Vi bara hoppas på att det kommer att bli bättre. Men hoppet kanske just nu är gott nog. Och liksom jag bara ändå så här slås av så här stora tankar. Trump är en väldigt liksom populistisk republikan i mångt och mycket. Han har haft också access till Twitter och sådana saker. Men jag tänker på typ den mest populära republikanska ledaren någonsin, som är Ronald Reagan. Hur hade Ronald Reagan funkat med Twitter i handen? Mm. Hade det påverkat...
Hade Nancy Reagan funkat med Twitter?
Ja, nej, men alltså, det är det här som är så jävla intressant. För att den här tiden vi lever i är ju så jävla ojämförbar. Och att vara så historielös på något sätt som vi är nu är en utmaning för alla. Vi har inga konventioner att studsa mot. Och det blir så jävla spännande. Om man bortser från Donald Trump och den skit som han står för. Om man ser till det som han har gjort bra, som ingen president har lyckats med, det är ju det här avtalet som Bahrain, Förenade Arabemiraten, liksom slöt med Israel. Det var ju första gången på 26 år som ett arabland erkänt Israel. Och det är liksom Donald Trump som ligger bakom det, påstår ju många. Och det är kanske hans liksom affärsmanniga, eller affärsmannamässiga sätt kom in och klev in. Att han liksom är i grunden en duktig affärsman och en god förhandlare. Sen så har han liksom Twitter för nära till hands. Han är narcissist och galning, och han har noll impulskontroll. Till och med när liksom republikanska delstater väljer bort sin egen ledare, då har det ju gått för långt. Men vi vet inte vad det är som har gått för långt riktigt. För alla har ju, man kan ändå inte säga att det är 77 miljoner amerikaner som fortfarande har röstat på Trump. Så man kan ju inte säga att det är en enhällig seger.
Han är ju inte ett fiasko.
Nej, det är han ju inte.
Nej. Men jag tycker att det är så fascinerande när man pratar med kompisar over there. Nu är ju, om man tänker som städer, så är New York och Los Angeles så otroligt uppbyggda på olika sätt. Det är lite svårt att gå ut i LA kanske och fira på en speciell gata. Det är ju väldigt mer liksom geografiskt splittrat. Men de människor jag känner som bor i New York sa att det går inte att jämföra det här med någonting annat än andra världskrigets slut.
Ja, men
den euforin som är där, det är liksom galenskap. Folk är liksom så lättade. Det är ungefär som att de har väl fruktat för sitt liv.
Ja, jag måste säga så här, lyssna lite på Joe Bidens tal. Han säger några saker. Jag lipar så mycket när jag lyssnar på det talet. Jag har hört att väldigt många gråter när man hört Kamala Harris tal, och jättefint. Det är med, vi ska prata mycket mer om det här, men vi måste bara lyssna lite grann.
I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. And to unite us here at home.
Ja, men alltså, det här är, tycker jag, det har klagats lite på att han skriker och att det är för långt tal, men så här, hell no. Det här är typ ett av de vackraste talen jag någonsin har hört utav en typen av statsman. Han blir ju, alla andra statsmän slänger i väggen, de är som små fjärtar i rymden igen.
Man kan inte säga att Obamas tal var direkt trist.
Nej.
Men
alltså, nu är jag Joe girl.
Joe's girl. Nej, men jag måste säga, jag faktiskt låg i Pennys säng och kollade på det här och på morgonen och lipade som ett barn. Hon bara, mamma, är du sjuk? Nej, jag är bara frälst, vill jag på säga. Mm. Nej, men jag tycker, och grejen är så här, Kamala Harris, fantastisk. Och jag menar så här, ingenting skulle vara möjligt utan Jill's husband. So sorry to say. Ingenting, så här, all cred, förlåt, till Joe Biden. För att han så här, vågar. Mm. Han vågar stå upp för saker och säga saker som ingen annan president någonsin har sagt. Mm. Jag är så rörd utav honom i liksom djupet av mitt hjärta.
Mm.
Och jag tycker det här är så fantastiskt.
Jag är också väldigt fylld. Man bryr sig inte säkert mycket om det svenska valet tyvärr.
En liten hum-hum-gubbe.
Nej, men man måste ändå ge honom. Så det är tredje gången han kandiderar nu. Och jag tycker det är väldigt roligt att Jill berättar i senaste amerikanska Vogue att då kom de dit då, från demokraterna, det liksom högdjuren. Och skulle ånyo försöka få den här då 77-åriga farbron, vilket han ändå är.
Mm.
Med vit päls i håret och lite överallt. Och såklart, han närmar sig 80 år. Det är klart att både siffror och bokstäver hamnar lite fel. Då.
Fyra mandatperioder längre bort lever inte han. Det är det som är så hemskt.
Men det är ändå helt otroligt. Och då säger hon så här, hon var så arg och så upprörd, men kände att hon kanske inte kunde klampa in liksom direkt när hon kom. Så hon låg ute och solade över deras pool och så ritade hon bara så här över magen. Så här, nej, det här kommer inte hända typ. Och så gick hon in i biblioteket i bikini.
Nej.
No way typ. Jag vet inte, vet du vad jag känner? Jag känner att jag blev lite avis också när de stod där uppe med barn och barnbarn. Och jag bara känner så här, det finns för få män som är en sån här förebild för sina familjer. Är inte det vad alla män borde sträva efter, att bli en Joe Biden?
Ja, men hur ska de våga vara det i en tid när vi har liksom satt agendan för hur kvinnor ska vara? Om vi liksom inte så här samtycker, vad ska jag kalla det för, douching ibland, så kommer det liksom inte ske.
Mm.
Det, för det, så här, vi har liksom gjort ner allting, the mansplaining, bla 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 bla. Men allt som har med man att göra idag är ju dåligt ur ett liksom postfeministiskt perspektiv. Och det blir ju också knasigt. Jag har längtat, förlåt, nu låter jag så jävla icke okej. Men jag har längtat så mycket efter en landsfadergestalt. Mm. Vi har inte haft det på så många år. Om det liksom skulle vara i uttrycket av en kvinna så spelar inte det någon roll. För Angela Merkel är ju underbar. Liksom. Men det finns någonting som är liksom vittnar om någonting som man var med om när man var liten och man var trygg med. Det är väldigt så här, trygghetssignalerande. Mm. Och jag undrar nu väldigt mycket vad som kommer hända med Michelle Obamas karriär nu när Kamala Harris kommer in. Kommer det liksom
hon kommer hamna i skymunda, menar
du? Ja, men både Jill och Kamala, det är ju ganska starka odds för att så här, Michelle Obamas karriär kanske har fått sig en törn. Mm. Kan vi säga så?
Mm. Du menar att hon att plötsligt framstår ju Michelle kanske inte som så himla tuff.
Nej, men inte så het längre. Alltså hon är liksom
som... Fast spelar roll. Jag tycker bara så här, det finns plats för alla. Och Hillary twittrade ju snabbt att det var så här helt fantastiskt. Och det verkar som att alla världsledare var överlyckliga. Men jag måste bara, vi måste bara gå in i Kamala Harris tal också när hon hyllar sin mamma och alla afroamerikanska kvinnor. Jag tycker det är så otroligt snyggt.
Ja, det är sjukt snyggt. Ja.
Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are often too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago with the 19th Amendment, 55 years ago with the Voting Rights Act, and now in 2020 with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. Tonight I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision to see what can be unburdened by what has been. And I stand on their shoulders. And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president.
Nu ska vi prata med Magnus Silvenius Öhman, våra fantastiska poddklippare och producent som faktiskt befunnit sig i Los Angeles de senaste 8 åren. Hallå Magnus, hur har ni det där borta?
Nej, men alltså här, det är ju upp och ner. Världen är upp och ner. Vad har ni gjort med världen? Nej, men det är helt galet. Folk, det är liksom hälften är superarga och hälften är superglada. Nu bor jag lyckligtvis på en plats där folk är superglada, så att här är ju stämningen toppen.
Det har ju pratats om både upplopp och våldsamheter i samband med valet. Har du märkt något?
Alltså grejen är att faktiskt då när det blev klart att Biden var den som tog hem när han lyckades få Pennsylvania, då befann jag mig faktiskt i Georgia, alltså republikanernas högsäte. Eller ja, vi får väl se, är det det eller inte, men åtminstone tills nyss har det varit det. Och där var det väldigt tyst. Men jag har ju också hört, precis, de har snackat mycket så här, men folk kommer bli galna på stan, det kommer bli riots, och till och med här i Santa Monica så spikar de liksom igen affärer. Men så vitt jag har hört och sett så har det liksom inget, det har varit ganska lugnt till. Det är klart att folk är arga och folk är ute och protesterar som inte är nöjda med resultatet. Och folk som är nöjda med resultatet ute och firar och dansar och sjunger. Men som jag sa, jag befann mig i Georgia i en liten håla någonstans, typ en timme från Floridas gräns. Och det var knäpptyst. Det var ingen sa någonting om det, ingen gjorde någonting om det. Det var inga galenskaper, och där går folk omkring med pistoler i bältet alltså till, när de ska gå och köpa kaffe. Men superlugnt gick det till. Ingen liksom, jag har inte hört om någonting, några våldsamheter.
Jag får liksom intrycket av att svenskar har brytt sig mer om valet än ni själva. Varför tror du att engagemanget och nyfikenheten från omvärlden är så stort?
Nej, men det är klart att det är viktigt. Det här är ju liksom en av de största och mäktigaste länderna på jorden. Så det är klart att det är viktigt. Men jag tror också att det är viktigt av en annan, det är klart att det är viktigt att veta vem som kommer styra det här landet. Men jag tror att det är viktigt av en annan anledning också. Det är att det är liksom, Under så lång tid så har det, så har liksom, det känns som att ett mörker har spridit sig över liksom Europa och världen med främlingsfientlighet och högerextrema krafter som liksom har fått mer och mer svängrum. Och jag tror att, och där på något sätt, där Donald Trump är liksom nästan pikar den liksom. Han är symbolen på, han har blivit på något sätt symbolen för just den kraften. Och jag tror att i och med ett skifte så tror jag att världen, det blir som ett frö av förändring. Jag vet inte om jag ska säga det, det låter otroligt poetiskt här nu. Men jag tror att det, man vill veta, har vi nått piken? Kommer det vända? Eller kommer vi gå djupare in i det här mörkret på något sätt?
Trump var ju rätt extrem. Nu har hela USA Biden. Och vad kommer hända? Kommer saker och ting lugna ner sig nu?
Kanske Biden lyckas på något sätt lugna ner stämningen i landet. Kanske till och med, som han säger att han ska vara, liksom, han är inte en röd stadspresident eller en blå stadspresident, han är USAs president. Och kanske han lyckas med det. Men man får ju liksom inte glömma ändå att det är ju nästan 50%. Det är ju lite mer än 50% som han vinner det här valet. Det är ju ändå 68 eller 69 miljoner människor som har röstat på Trump. Så det är klart att Trump fortfarande har ett otroligt stort stöd. Och det är klart att Biden måste ju trampa varsamt här. Lyckas han med det, då är det ju fantastiskt. Då kanske det inte blir så stor pendelrörelse åt andra hållet och extrema krafter som tar över igen. Men lyckas han inte med det, då är ju Trump president om 4 år igen.
Okej, du måste ge mig de 3 bästa ögonblicken från valet. Kom igen.
I ordning. Eller, för att göra lite mer dramatiskt, på plats nummer 3. Så skulle jag säga att det är kanske när Trump går ut, alltså det här låter ju sjukt, men det är när Trump går ut och säger att han har vunnit valet, när liksom räkningen är full gång. Man bara, wait, what? Och det är ju naturligtvis inte roligt och positivt, men det är så absurt och jag tycker att det är så talande för hur livet har sett ut de senaste 4 åren här ungefär i Los Angeles, eller vad säger jag, i USA. På plats nummer 2, det faktum att Kamala Harris, den första icke-vita, den första kvinnan som kliver upp som vicepresident, jag tycker att det är så jäkla mäktigt. Jag får gåshud, jag tycker det är helt sjukt. Jag måste säga att den gåshuden har jag nästan haft ända sedan jag hörde att hon var den som skulle bli Bidens VP. Men att hon nu de facto är det tycker jag är helt flippant sinnessjukt. Och på plats nummer 1, naturligtvis. Det kan ju inte vara någonting annat än att Trump inte längre är president. Alltså, kan ni bara ta den meningen och låta den sjunka in i era kroppar? Det är ju helt sjukt. Det är ju helt, helt sjukt. Det är över. Det är över. Sen så kanske förstås kommer det hända saker efterspel och han kommer säkert få tv-kanaler och prata och networks och alltihopa. Men den här skiten, den är över.
Stort tack till Magnus Silvenius Öhman som befinner sig i Los Angeles för tillfället. Magnus, ska ni dessutom få rösta på i guldpodden.se. Årets klippare tycker vi. Jag tycker det är så jävla spännande också. Jag tänker också på Brexit som nu har liksom Boris Johnson och ska träda ur EU. Alltså, de har ju lite i efterkälken. Det är uppenbart att det valet var i en extremt populistisk tid. Mm. Där liksom högervindarna ven hårt. Mm. SD har aldrig haft högre liksom andel och så vidare. Det var liksom en kapsel i tiden på något sätt. Och nu ska de då leva med konsekvenserna av
sin
egen idioti också. Så enkel är populismen. Mm. Och det känns ju verkligen som, alltså, Trump är ju inget liksom inget presidentämne. Det är ju det som har gjort fått en att vackla liksom.
Men det är lite som du säger, att Ronald Reagan kanske skulle ha varit minst lika farlig på sin tid, men då fanns inte sociala medier. Men det var ganska intressant, för jag var på en middag i lördag, så där var en man som tillbringar mycket tid i USA. Hans brorsa bor i Florida. Och han sa bara så intressanta grejer. Han bara, nej, men det man inte liksom riktigt förstår i Sverige är att alla tycker att Trump är cocobello. Det är ingen som tycker att han är någon egentligen bra president. Men
han har ju tydligen gjort jättemycket för pensionärerna, vilket är så slukt, eftersom Florida är en superstor swing state. Ja, och han vann där igen.
Precis, men det han menar är att till exempel i en stat som Florida, där alla bara är så här, the American wise, ser till sitt eget bo, ser utvecklingen av ekonomin, de rika blir rikare, så är det bara det handlar om. Inte att de tycker att han är någon särskilt fiffig kille.
Nej, och sen ska vi inte glömma bort att USA är ju liksom som Europa, fast alla länder har pratat samma språk. Och alla länder har ju, alltså varje guvernör är ju som Stefan Löfven per definition. Så att det är klart att så här, Florida bryr sig om sin guvernör, och sen så blir ju liksom, det är som att vi skulle bry ihjäl oss om vem som styr EU, det gör vi ju inte.
Jo, men det finns ju många så här, parallella likheter mellan USA och Sverige ändå, om man börjar så här,
jag har en spaning på det där. Ja,
men bra. Men det som jag tycker är intressant är att vi sitter här och förfasas, vi svänner banan och så här, gud, hur det där kunde hända hit och dit. Men då tänker jag ändå så här, 2 av 10 amerikaner har ju aldrig varit utanför sin delstat. 3 av 10 amerikaner tror att liksom Gud uppfann och skapade världen för typ, ja, men runt 10-25 000 glada år sedan. Alltså det är så mycket som är inskränkt i, så, i den här unga demokratin. Så att, demokrati, jag vet, kan man ens säga det? Ja, det är väl lite mer hoppfullt nu. Men det är så här, vi hade ändå över 87% i valdeltagarna. De har så här super all time high record med typ
50%.
Drygt 60. Så att det är klart att det är en skillnad. Men det är ju så, inskränkthet skapar ju en fara för demokratin. Och jag tycker det är också viktigt det som många påpekat. Så här, man tar allting så jävla för givet. Men så kommer Jimmy och grabbarna lite snett bakifrån. Från så här, gud, man får watch out alltså.
Ja, men det är ju också så himla lätt att ta den positionen som både liksom också på en räkmacka många gånger serveras efter år av liksom dålig politik. Så man ska inte bara säga att allting som sossarna gör är bra. Nej, 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 så är det verkligen inte. Det handlar väldigt mycket om vem som är chef för kajutan. Alltså den svenska demokratin är ju väldigt enkel i jämförelse med liksom många andra typer av demokratier. Vi har liksom en to-do-list med punkter 1-10, så handlar det om vilken ordning vi ska prioritera dem i. Det är ju inte så här supermånga partier som egentligen är i opposition, än fast de vill spela på det. De enda partier som faktiskt är i opposition är ju SD. En tanke slog mig när jag såg allt det här och såg hur hysteriska svenskar var på att lägga upp bilder på Kamala Harris och Joe Biden i sina instaflöden. Och så tänkte jag på en jävligt rolig grej som hände när jag bodde i Paris. För jag var stod och pratade med en fransk jurist i en bar, och han bara så här, och så kom det förbi en så här amerikan som han kände och liksom snickelisnackade lite, och så gick amerikanen vidare och så var han så här, oh, it's a typical American in Paris. Och jag bara, what do you mean? Ah, don't you know that America has a love story with Paris that's not responded. Nej, men exakt så är det ju, för Amerika har ju verkligen en hang-up på Paris. Det är ju liksom som deras europeiska huvudstad, förstår du?
Jag undrar hur många filmer som har spelats in i Paris eller om Paris.
Ja, exakt. Och nu senast har jag kollat på Emily in Paris, vilket är så här typ nästan en indirekt en guide för amerikaner att åka till Paris och lära sig hur man så här för sig som en europeisk. Väldigt roligt, måste jag faktiskt säga. Darren Star, han kan sin skit. Hur som helst, det som slog mig var att vi svenskar har ju en not responded love affair med USA. Alltså, Swedes have a very, 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 very big love affair med USA. Men det är ingen som bryr sig där borta.
Nej, de är inte jätteintresserade av oss.
Nej.
Särskilt inte senaste 4 åren. Det är mycket armar som har klippts av. Men...
Ja, det var ju A$AP Rocky där då. Fick ju Trump lyfta ändå luren till Löfven. Fan vad den känns bortglömd fort alltså.
Men det är också skönt att sitta här i så här myllan i jordet landet på något sätt liksom, vi har ju lidit så mycket på något sätt i Sverige, så att jag tror att när vi anammar lite amerikanska kultur, då känner vi oss liksom, det är lite som att vi kan tränga undan den här karga potatisstenplockarhistorien och utvandrarna och förstår lite.
Ja, ja, absolut.
Men jag tänker ändå på, jag reflekterar ändå över det. Det här sammankopplades ju, sammanföll också ganska mycket med fars dag. Jag tyckte det var en otroligt tung fars dag i år. Nu är din första fars dag utan din pappa.
Egentligen min andra fars dag utan min pappa. Men ja, den är konstig.
Jag tycker att det blir liksom ännu tydligare då när man ser Joe Biden som är så här, som har förlorat en dotter, en fru och en son. Dottern och första frun då i en bilolycka och sen sonen i en hjärntumör. Men jag bara kände så här, gud, jag ringde min pappa och jag har inte sett honom sen i januari. Jag kommer inte se honom än på länge. Och det blir så mycket känslor. Att så här, gud, alla gör ju sitt bästa, men så här, kan man inte göra lite bättre ändå som pappa? Och så kände jag mig dum för att jag kände det, så längtade jag efter honom. Och så tänkte jag så att alla har sina begränsningar, men... Jag tyckte det var tungt att inte kunna... Liksom, det går ju inte att försonas heller. Ska man försonas då över telefon?
Jaha, ni är ovänner?
Nej, vi är inte ovänner. Men han är ju gammal. Liksom. Det är ju mycket vatten som har runnit under bronerna sen mamma gick bort. Och mycket som man inte har pratat om eller liknande. Jag känner så här... Det viktigaste som jag känner efter att se Joe Biden... Det är att säga aldrig ge upp. Helvete vad han har kämpat på. Han har gjort bort sig. Under en valkampanj så bara kopierade han ju ett gammalt tal. Det var ju jävligt korkat. Och då åkte du med huvudet före. Men han har såhär, jag ber om ursäkt. Jag gör rätt, jag gör om. Jag vet att säga, jag tror på mig själv. Jag tror på det jag har att säga. Så här, vilken otroligt fantastisk lektion för så här, unga kvinnor och män att se. Att, så här, never give up.
Ja, men precis. Alltså, det krävs som great big balls. Och det är därför jag menar att det finns ju någonting med den här livserfarenheten som är ändå viktig. Och den har ju glömts bort i liksom, en populist. Lättpopulistisk värld där liksom vem som helst kan göra vad som helst med vilka medel som helst. Man skriver sin självbiografi när man är 22 år gammal. Liksom, nej!
Det finns en orsak till att man ska leva ett liv och lära sig saker. Det var ju därför man uppfann Bibeln till exempel, och Gud och Abraham.
Det var guiden till livet, så att säga.
Precis, den här livsvisdomen har liksom på något sätt segats. Och när man på något sätt kombinerar den med en hybrid, med en yngre människa, med andra, jag menar, en annan syn på världen eller andra intentioner, då blir det ju en härlig förening på något sätt.
Ja, men precis. Och det är så här, jag tycker att han är för cool. Alltså.
Men jag tycker att det är ganska intressant också med den här det senaste tidens, allt från Paolo Roberto till nu Catenacci, till människor som har liksom verkligen blivit
Nu springer hon fort fram i backarna här. Vi måste väl ändå prata om Catenaccis liksom mediestrategi jämfört med Paolo Roberto, att jag måste säga att Catenacci har gjort alla rätt i boken.
Vi får väl se.
Men såg du inte vilken snygg pudling han gjorde i DN igår? Han bad om ursäkt, han har lärt sig något, han ska se över sitt eget mönster, han har sagt upp sig själv, lämnat sina åtaganden.
Sätt upp sig själv, tjena.
Ja. Men okay, du fattar det officiella statement. Han gjorde liksom ingen panikpudel i TV4 morgonsoffa.
Nej, det var ju underhållande för oss andra med Paolo, men det var ju kanske hans största olycka någonsin. Men nu verkar det som att han är nere i sin vingård och bara lablar om sin olivolja och hit och dit. Nej, men jag tycker att det är ganska intressant att fråga om etik och moral. För att jag menar, Biden har ju faktiskt gjort en del snedsteg. Och det är ju många, både liksom, maktens män och kvinnor som har gjort. Men det är ändå intressant så här. Om man verkligen ger sig tusen på och gör rätt och gör om, då är ju alla värda en andra chans. Men så känns det ju inte riktigt i Sverige just nu.
Nej, det har varit väldigt mycket så. Jag måste ändå säga att jag blev ändå inte förvånad när jag hörde om det. Samtidigt så tycker jag att det är tråkigt att restaurangbranschen är så muggig. Och att det finns så mycket muggiga människor. Och så återigen en liksom TV4... Ja, var det sista sparken i benet? Eller kommer det flera?
Ja, det vet man inte. Men det är också roligt hur... Så här, maktens män måste bli så hotade som det blir det så här, ingenting, det är väldigt lite som har hänt efter 2017 och MeToo.
Gud,
det är verkligen ett före och ett efter, och det är det som jag tycker känns så hoppfullt nu med Kamala Harris och Joe Biden, att säga shit, det går snabbt att vända skudan om det är många som hakar på.
Gud ja, och jag tänker att så här, den där superduon, vilket de är.
Ja, det är.
Alltså, och man har aldrig varit med om en vice president som fått så mycket space. Liksom, och hur han så här, lyfter kvinnor på ett jävligt... Alltså, feminismen är omöjliggjord ifall inte männen är ombord. Och han gör det möjligt. Det är det jag vill få fram. Ni ska inte bara tro att jag är så här, inte gillar Kamala Harris. Jag älskar henne, men liksom, det är så här... Hon kan inte göra någonting utan honom. Så är det bara.
Mm, mm.
Och han gör det möjligt för henne, och det är det som är det vackra.
Mm.
Ja, men jag kan prata ihjäl mig om det här valet.
Jill fick ju fria 5 gånger också innan Jill tackar jag.
Ja, såklart.
Nej, hon var livrädd. Hon sa, jag tänker inte sluta jobba, jag tänker inte sluta jobba. Och USA är ju sånt där mycket mer cementerat att så här, första damen som jobbar är ju hon och förvärvsarbetar. Så att det, ja, det är verkligen, det svänger och det är uppfriskande måste jag säga. I dessa coronatider när man typ helst vill lägga sig under täcket och äta smågodis och typ köra en runk, eller vad jag säga.
Okej, då vet vi.
Jag blir lite generad här borta, bakom brorsan. Jag säger, nu är ju du adopterad. Men känner du ändå så här...
Jag kände the Indian loyalty, tycker jag, med det här.
Ja, där har de ju, där, hon har ju också indiskt påbrå. Och där har de tänt eldar och firat också i dagarna 2. Men
apropå det, ska jag berätta en spännande grej som jag har gjort eftersom vi ändå så pratar om mig nu.
Ja, men nu tyckte jag att du smög förbi det där lite för snabbt.
Ja.
Ja, men kände du någonting så här, var det någonting som väcktes i dig?
Nej, men det är klart att det väcktes någonting i mig. Jag har ju liksom varit helt bananas i henne så länge, så att jag tänkte så här, men jag trodde nästan inte att det skulle vara möjligt. Men vet du vad det har fått mig att göra? Jag har skickat in mina prover till Ancestry, så nu ska jag få se var jag faktiskt kommer ifrån.
Är det sant?
Ja, så läskigt och så spännande. Så fortsättning följer helt enkelt.
Tack Kamala.
Tack Kamala. Men vi måste bara prata om en sista grej innan vi avrundar, och det är vår liksom diskussion. Personligen blev jag ganska provocerad av att folk så här listade vad Melania Trump hade på sig när hon gick till valurnorna. För det är ingen som någonsin kommenterar vad presidentens kostym kostar, och jag vet att några... Nej, men i och för sig inte, men jag vet att de inte har några billiga outfits, någon av dem, men liksom sen diskussionen borde snarare ligga så här: den här jävla statement outfit, är det en divorcee outfit?
Fitti. Nej, men alltså så olycklig som hon har sett ut de senaste åren. Då
och så glad.
Free her, känner jag. Ja. Lite som Britney Spears. Så här. Är hon instängd där mot sin vilja?
Det har ju till och med pratats om att hon har haft en body double sen corona kom. Mm-hmm. Så senaste 2 månader är inte Melania du ser. När du kollar noga på bilderna bredvid på president Trump. Utan det är en body double. Stämmer inte riktigt på längden. Stämmer inte riktigt med utseendet. Men väldigt lik.
Ja, du och dina
konspirationsserier. Nej. Du kan googla.
Jo, men jag tror dig. Men vadå? Du tänker att det finns mista sanning att hon har en tjej som ser ut som henne som klampar omkring ute i...
För att hon inte vill visa sig offentligt med honom längre. För hon har ju slagit bort hans hand och så vidare. Och att det redan påstås då att de har separerat för länge sedan. Och det här är en way to do it.
Men jag tänker att det där är någonting som händer ofta i relationer där misshandel och psykisk misshandel kommer. Att den människan man träffar oftast då 99,9%. Mannen är så jävla gullig och fin och charmig. Och sen så, ja, men ju mer man befäster varandra, ju mer svartsjuka och galenskap blir det. Och jag tänker så här, att leva så inför öppen ridå med världens typ, inom situationstecken, mäktigaste man. Han måste ju ha förändrats ändå väldigt mycket under de här 4 åren. Om han var lite smågalen innan så har det ju liksom breakat loss nu ordentligt att han är en fullblodad super crazy.
Ja, super psykopat.
Och jag tror att inom ett halvår, hon ger honom lite liksom lite air, men sen kommer hon sticka ut av bara helvete.
Ja, jag tror redan det är slut, men skitsamma. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs om en vecka. Och 9. Puss.
Puss and God bless America.